Hej, mitt namn är Angelica och idag vill jag berätta en historia om rädsla, överlevnad, medmänsklighet och vad som händer när ens överlevnadsinstinkt inte vet hur man stänger av. Det har nu gått 4 år sedan min familj och jag lämnade Ukraina. Idag är jag 19 år gammal. Jag har gått klart gymnasiet här i Sverige. Jag jobbar och förbereder mig för universitetet. Livet är mycket lugnare nu. Men ibland känns det fortfarande konstigt att prata om allt det här. För när folk hör ordet krig brukar de föreställa sig explosioner, politik och nyhetsrapporter. Men kriget kan också verka mindre. Det blir en mamma som väcker sina döttrar tidigt på morgonen med dåliga nyheter. Det blir att packa resväskor och försöka bestämma vilka delar av ditt liv som betyder mest. Det blir att sitta i tystnad och lyssna febrilt efter ljud utanför. Det blir att försöka se lugn ut fast den inre är helt överväldigad. Och ibland, märkligt nog, blir det också stunder som nästan är absurda. Som att anförtro sin framtid åt en slumpmässig turist man en gång träffade när man sålde meloner. Och ja, den delen är helt sann. Innan den fullskaliga invasionen började levde jag ett väldigt vanligt liv i Ukraina. Jag gick i skolan, jag tänkte på min framtid, jag tjafsade med min familj som alla tonåringar. Jag oroade mig för normala tonårsgrejer och planerade min framtid. Jag såg fram emot slutföra skolan och börja på någonting nytt. Något större, intressant och spännande. Och sedan, en morgon, förändrades allt väldigt snabbt. Jag vaknade av att min mamma sa: "Vakna, min dotter. Kriget har börjat." Jag minns att min hjärna under några sekunder vägrade att förstå vad hon menade. Krig? Nej. Krig var något från dokumentärer, från historielektioner, från andra människors liv. Inte vårt. Men väldigt snabbt blev det verklighet. De första dagarna kändes overkliga. Vi kollade nyheterna oavbrutet. Vi lyssnade efter ljud utifrån. Vi sprang ner i källaren så fort vi hörde fluglarm, som i Sverige är en del av systemet viktigt meddelande till allmänheten, VMO. Rädsla förändrar kroppen väldigt snabbt. Man slutar tänka normalt, man slutar planera normalt, man slutar uppfatta tid normalt. Allt blir bara: vad gör vi nu? Vad är det säkert? Tänk om något händer. I början trodde jag uppriktigt att vi bara skulle ge oss av tillfälligt. Kanske en vecka, kanske två. Nu låter det nästan naivt. Jag packade väskor åt min mamma, min syster och mig själv. Inte för att jag trodde att vi skulle lämna Ukraina för alltid. Jag tänkte bara att vi behöver överleva ett litet tag på en säkrare plats. Vi bar ner väskorna till källaren. Men efter en tid insåg vi något skrämmande. Om huset rasade samman skulle källaren kunna bli en fälla. Så istället för att gömma oss där stannade vi nära en bärande vägg mitt i huset. Alltid påklädda, alltid redo. Alltid med väskorna nära till hands. En dag kom en explosion så nära att dörrarna gläntade på sig. Jag satt på sängen och min bärbara dator flyttade sig fysiskt av vibrationen. Bara en liten rörelse. Men för mig var det stunden. Det var då något klickade i mitt huvud. För plötsligt kändes faran inte avlägsen längre. Den kändes som om den var inne i rummet med oss. Och det var då jag förstod: vi kunde inte stanna. Innan vi fortsätter vill jag spela en låt som verkligen fångar stämningen från de första dagarna. Just då kändes allt osäkert. Rädslan blev en del av vardagen och det känns som om marken under våra fötter sakta höll på att försvinna. Här är Kalio med Way Down We Go.
Oh, Father, tell me, Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go.
I det läget var vårt enda möjliga alternativ min stuvfars mormor i Moldavien. Det krångliga var att vi knappt hade någon kontakt med henne. Min mamma är dessutom en väldigt stolt person. Men jag var 15 år gammal och ärligt talat var rädslan starkare än stoltheten. Så jag ringde henne. Jag sa, jag är rädd. Kan vi komma? Och jag minns fortfarande ett av hennes svar. Hon sa, det ser lugnt ut där på tv. Och jag minns att jag tänker, ja, självklart. Vi sover såklart grannen med explosioner bara för nöjes skull. Men jag sa det inte. Till slut gick hon med på det. Att övertyga min mamma var svårt. Att övertyga min pappa var annorlunda. Vid den tiden var han utomlands och arbetade som lastbilschaufför. Ibland ringde han oss och vi kunde inte svara. Och under ett krig när din familj inte svarar i telefonen föreställer sig hjärnan omedelbart det värsta. Till slut gav vi oss av. Den 5 mars på den nionde dagen av den fullskaliga invasionen kom vi fram till gränsen tidigt på morgonen. Jag tror att det var ett av de första ögonblicken då jag till fullo förstod att det här inte bara hände oss. Det var enorma köer, kvinnor som grät, barn som bar på leksakerna, män som tog farväl av sina familjer eftersom de inte tilläts lämna landet. Jag var 15 år gammal och såg familjen slitras isär framför mina ögon. Volontärer gav folk te, kaffe och kakor. De försökte skapa värme i kylan, för det var ju vinter. Och ärligt talat, en sak jag aldrig kommer att glömma från den här resan är hur många vanliga människor som tyst hjälpte till. Inte för att de var tvungna, inte för att de vann något på det. De bestämde sig helt enkelt bara för att hjälpa. Så småningom korsade vi gränsen. Sedan kom en av de märkligaste delarna med att vara flykting. Man kommer till ett helt ny plats och inser plötsligt att man inte har den blekaste aning om vad som händer härnäst. Vi stod där med våra väskor och tänkte, okej, vad händer nu? En buss skulle ha kommit. Den kommit inte. Det var kallt ute. Och då kom en äldre man fram till oss och frågade vart vi behövde åka. Hans barnbarn körde oss. I början hade vi till och med fått fel adress, så vi var tvungna att fortsätta mycket längre. 300 kilometer längre. 5 timmar. Vid det läget kändes allt redan overkligt. I Moldavien stannade vi hos släktingar i 2 dagar. De första timmarna kändes säkra. Efter det kändes det ärligt talat mer än som om vi var extra möbler i en liten lägenhet. Och jag förstod det. Ingen planerar att plötsligt ta emot flyktingar. Människor försöker överleva själva. Så vi bestämde oss att åka vidare. Vårt nästa alternativ var vänner i Polen. De hade redan lämnat Ukraina tidigare, också på grund av kriget. Jag kände mig obekväm med att be dem om hjälp. Jag minns att jag tänkte, om de åkte utan oss så kanske de egentligen inte bryr sig. Men vi frågade. De hade inte plats. Och det var då den märkligaste idén under hela resan dök upp. Sverige. Nu kommer den del som fortfarande låter påhittat när jag förklarar den. Några månader före kriget sålde jag meloner och vattenmeloner i min hemstad under sommaren. Det fanns en turist som frågade mig var han kunde köpa hemgjort vin. Jag ringde min mamma eftersom hon kände någon. Jag gav honom ett nummer. Han kom fram till mig efter att ha gått runt i området på flera ställen och folk där inte kunde svara honom på engelska, eftersom inte alla i Ukraina talade engelska. Visste jag att han säkert skulle behöva hjälp i små städer som var. Så jag föreslog att vi skulle utbyta Instagram-konton. Något som är väldigt vanligt i dagens värld. Jag ville hjälpa honom ifall han skulle behöva prata med någon annan. Hans namn var Andreas. När kriget började blev han den enda personen från utlandet som regelbundet frågade mig, hur mår du? Han berättade för mig att hans vän organiserade bussar från Polen till Sverige. Han sa att Sverige hjälpte ukrainare. Han sa att vi kunde vara säkra där. Och på något sätt litade jag helt på det han sa. Vilket ärligt talat är en skrämmande sak för en mamma att höra från sin 15-åriga dotter. Men min mamma litade på mig. Så vi fortsatte. Vi reste till Rumänien. Vid gränsen var det enorma bilköer. Bilar väntade i dagar. Men mannen som körde oss hade särskilda dokument. Så på något sätt kom vi över snabbare. Vid det här läget var jag utmattad nästan jämt. Hopp är tröstfullt. Men hopp utan visshet är också skrämmande. Först sa volontärerna till oss att det var för sent att hitta ett boende. Vi hade ingen aning om var vi skulle sova. Då blev vi upplockade av ett romanskt par. Jag minns hur jag satt där och översatte samtal på engelska samtidigt som jag var helt mentalt slutkört. Ingen visste riktigt vart vi var på väg. Ett ställe hade inte plats. Ett annat ställe hade inte plats. Folk försökte att försöka hjälpa oss ändå. Under den resan blev livet en enda lång rörelse. Gränsen, gränser, stationer, resväskor, väntrum, främlingar som hjälpte främlingar. Och även om vi var livrädda försökte vi framåt. För vi trodde att det någonstans längre fram äntligen skulle finnas trygghet. Den här nästa låten påminner mig väldigt mycket om den känslan. Kallio, Run No More.
They won't. Is it only us that see? Someone here's got to change this world. Start to fear that we never will. Oh, is it only you and I? Is everyone else gone blind? Someone here's got to change this world. If you never dream, then you never will. Oh, one day, yes, one day. Oh, one day, yeah, yeah. Lord, one day. Oh, one day, we'll rise again.
Till slut, väldigt tidigt på morgonen, tog en romansk man med oss till sin lägenhet. Han gjorde smörgåsar till oss även när vi envisades med att vi inte var hungriga. Och under den här resan lärde jag mig också att när flyktingar säger att de inte är hungriga beror det ofta bara på att de vill vara artiga. Senare bodde vi i 2 dagar hos familjen Constantinescu i Rumänien. De gav oss sin sons rum. De hjälpte oss att vila ut. Och när alla flyg var fullbokade betalade de för våra tågbiljetter så att vi kunde fortsätta resa. Den medmänskligheten betydde mer än jag kan förklara i ord. Efter det fortsatte vår resa genom Europa. Budapest, Wien, Warszawa. Efter ett tag började länderna smälta samman. Tågstationer, tunga väskor, röster som talade språk vi inte förstod. Att sova väldigt lite, att ständigt försöka räkna ut vad vi skulle göra härnäst. I Wien betalade ett helt främmande par för ett natt på hotell åt oss. Helt främmande. Jag minns fortfarande att kvinnans namn var Xiaomi. Hon hade 2 små barn. Och stunder som den etsade sig fast djup inom mig. För under ett krig börjar man förvänta sig fara från främlingar. Men istället möter vi gång på gång med mänsklighet. Till slut nådde vi Polen. Sent på natten kom vi fram till Gdynia, nära Östersjön. Det fanns ingen kvar på stationen förutom 2 volontärer som satt bredvid en stor ukrainsk flagga. Vi behövde någonstans att sova innan vi skulle ta färjan nästa dag. De ringde till någon som körde oss till en skolgympasal där flyktingar kunde sova. Och den här historien blir ofrivilligt komisk. Det var mer än 100 ukrainare som sov där. Sängar överallt. Resväskor överallt, skor överallt och ljudet. Om du aldrig har hört runt 100 utmattade människor snarka i olika rytmer samtidigt, så är det en väldigt speciell upplevelse. Ärligt talat kändes det nästan absurt i den stunden. Hela våra liv hade slagits i spillror. Vi visste inte var vi skulle bo, och på något sätt hade vi alla blivit medlemmar i en gigantisk internationell snarkorkester. Någon gav oss filtar. Tunna filtar, inte särskilt varma. Jag minns att jag tänkte, det finns inte en chans i världen att jag kommer att kunna somna här. Och sedan somnade vi omedelbart. Det var vad utmattning gör med en. Nästa morgon åkte vi till hamnen. Och för första gången på flera veckor var det något som saktade ner. Vi gick ombord på en färja. Vi duschade, vi sov, vi gick runt. Och vid ett tillfälle gick jag ut och stod ensam och tittade på vattnet. Bakom mig fanns allt vi hade lämnat. Framför mig fanns ett land jag aldrig hade kunnat föreställa mig att bo i. Och jag insåg plötsligt hur långt hemifrån jag faktiskt var. Inte bara fysiskt, utan känslomässigt också. Men det som är märkligt är att jag i den ögonblicket fortfarande trodde att vi skulle återvända väldigt snart. Jag trodde verkligen, kriget tar säkert slut fort. Vi kommer att åka hem. Det här är tillfälligt. Jag tror att många ukrainare tänkte så i början. Sedan anlände färjan till Sverige. Och ännu en slump förändrade våra liv. Helt oväntat kom två personer fram till oss. De visade sig vara volontärer från Grästorp. De hjälpte ukrainska flyktingar att hitta tillfälliga hem. De kom till oss, människor utan bestämd destination, och frågade, har ni någonstans att bo? Vi sa nej. Och plötsligt satt vi på en annan buss. Den här gången mot Göteborg. Jag minns att jag tittade ut genom fönstret och tänkte att Sverige nästan inte kändes på riktigt. Allt såg så lugnt ut. Organiserat. Tyst. Efter veckor av rädsla kändes själva tystnaden märklig. Helt oväntat fick vi hjälp som vi inte ens hade kunnat drömma om. Hur kom det sig att just de två bussarna som de hade ordnat för att transportera människor från Polen till Sverige råkade hamna på samma färja som vi? Ett lyckligt sammanträffande eller hjälp från högre makter. Så småningom kom vi fram till Grästorp. Vi fördes in i en byggnad där familjer matchades ihop med svenska värdar. Och jag minns det ögonblicket väldigt tydligt. De svenska familjerna hade en lapp med för- och efternamn på de ukrainare som skulle följa med dem. Familjer reste sig. De tog sina väskor och gick iväg. Den ena efter den andra. Och vi väntade. Fler namn. Fler människor som gick. Rummet blev sakta allt tummare. Men våra namn fanns inte där. Och efter allt vi redan hade varit med om kände jag mig plötsligt helt känslomässigt tömt. Jag minns att jag tänkte, tänk om ingen vill ha oss. Jag sa det inte högt, men jag kände det. Och då kom två personer gående mot oss, Barbro och Göran. De såg snälla ut, lite stressade, men snälla. Och de sa att de skulle ta oss. Enkla ord, men efter veckor av ovisshet kändes de orden enorma. Den kvällen kom vi hem till deras hus. Och efter bussar, stationer, gränser, väntrum och tillfälliga boenden hade vi plötsligt ett rum. Riktiga sängar, eget utrymme, lugn och ro. Och för första gången sedan den 24 februari sov jag utan att ligga och lyssna efter explosioner. Men något viktigt hände efter det. Faran försvann. Men överlevnadsläget gjorde inte det. Och jag tror att det här är något som många missförstår när det gäller flyktingar och trauma. Drukhet lugnar inte automatiskt ner sinnet. Kroppen kan anlända till en säker plats mycket snabbare än vad psyket gör. De första dagarna i Sverige kändes nästan overkliga. Ibland vaknade jag och glömde bort vart jag var under några sekunder. Sedan tittade jag mig omkring och kom ihåg. Just det. Sverige. Kriget. Vi åkte faktiskt. Och tystnaden blev en konstig sak. I Ukraina hade tystnaden blivit farlig. Eftersom man bara väntade på vad som skulle hända härnäst. Men i Sverige var tystnaden normal. Ända låg jag ibland och lyssnade spänt på nätterna i alla fall. Utifall att. För när ditt nervsystem väl har lärt sig rädsla så glömmer det inte bort det i första taget. Sedan började det praktiska livet sakra men säkert. Dokument, registrering, skola, nya system. Ett nytt språk. Och ja, svenskan lät väldigt förvirrande i början. Först tyckte jag ärligt talat att det lät mycket mer som tyska. Men nu tycker jag att svenskan låter lugn, nästan mjuk. Och med tiden blev livet sakta mer stabilt. Min mamma började jobba. Min syster fortsatte skolan. Jag gick ut gymnasiet. Nu förbereder jag mig för universitetet. Och något annat förändrades också. Under lång tid efter att vi kommit till Sverige fungerade min hjärna fortfarande som om överlevnad var det enda målet. Varje tänke blev till tänk om något går fel. Tänk om tryggheten försvinner igen. Tänk om morgondagen förändrar allt. Och det här blev en av anledningarna till att jag började skriva. Jag började skriva på boken under vår allra första månad i Grästorp. I början tror jag att jag helt enkelt behövde någonstans att göra av allt som pågick i mitt huvud. För när människor överlever svåra upplevelser blir tankarna ofta väldigt högljudda. Och i min bok blev de tankarna till slut till något som jag kallade spelet. Spelet är uppbyggt kring konversationer mellan mig och en röst som kallas Servant. Servern representerar den kalla, logiska och kritiska sidan av min sinne. Den del som säger, du har inte kontrollen. Den del som stängt ifrågasätter om tryggheten är på riktigt. En gång sa servern till mig, ditt spel kommer att sluta i förtid. Och även när jag argumenterar emot svarar den nej. För någon annan har redan bestämt det åt dig. De här kapitlen blev ett sätt att visa hur trauman faktiskt känns på insidan. För krig är inte bara fysisk förstörelse. Det förändrar också ditt förhållande till tid, till kontroll, till framtiden, till dig själv. Och skrivandet hjälpte mig att sakta ta ett steg utanför överlevnadsläget. Och faktiskt betrakta vad som hade hänt med mig psykologiskt. Med tiden lärde jag mig också att läkning är inte bara känslomässig. Ibland började jag fysiskt. För mig blev träning extremt viktigt. Stretching, styrketräning, yoga, rörelse. Eftersom trauma ständigt drar ditt sinne tillbaka till det förflutna. Men fysisk rörelse för dig tillbaka till nuet. Och bit för bit började jag förstå mitt liv på ett nytt sätt. Jag insåg att trygghet är fundamentet för allt annat. Utan trygghet är det otroligt svårt och tungt att drömma, att skapa, att läka, att föreställa sig en framtid. Men när tryggheten väl finns där, så börjar andra delar av dig sakta att komma tillbaka. Och ett av de största temana i boken blev kärlek. Inte romantisk kärlek. Mänsklig kärlek. Mänsklighet. Omtänke. Anknytning. För under vår resa överlevde vi för att människor valde medmänsklighet framför likgiltighet. En äldre man vars barnbarn körde oss. En romansk familj som gav oss möjlighet att stanna hos dem. Främlingar som betalade för ett hotell. Generosa och uppriktiga människor från Sverige som hjälpte oss i Warszawa och gav oss ett rum. Volontärer i Sverige. Så många vanliga människor förändrade tyst våra liv. Och jag tror att det förändrade mig för alltid. Det fick mig att förstå hur kraftfulla små handlingar faktiskt är. Man vet aldrig helt vad en annan människa bär på inom sig. En främling kan se helt normalt ut. Men i den tysta kämpar mot panik, sorg, trauma, ensamhet, rädsla. Och på grund av det betyder medmänsklighet mycket mer än vad vi ibland inser. Under de här 4 åren har jag också lärt mig att det inte räcker med att bara överleva. Så småningom behöver man också en mening. Man behöver gemenskap. Man behöver kreativitet. Man behöver någonting bortom rädslan. Under gymnasietiden hade vi möjlighet att göra volontärarbete. Och jag valde att arbeta med barn. Jag insåg hur mycket jag älskar deras energi och ärlighet. Tyvärr gjorde jag det i en annan stad och eftersom jag hade fyllt upp med allt annat efter gymnasiet kunde jag inte besöka platsen regelbundet och fortsätta med volontärarbetet. Och eftersom livet blev fullbokat hittade jag till slut ett annat sätt att fortsätta ge något positivt. Nu spelar jag in sagor och lägger upp dem på nätet så att barn kan lyssna på dem. Jag älskar tanken på att mina egna barn kanske också kommer att få höra de inspelningarna en dag. Om jag av någon anledning inte skulle kunna läsa dem för dem själv. Och jag tror att det säger något viktigt om att läka. I början av den här historien handlade allt om flykt och överlevnad. Nu, år senare, tänker jag mycket mer på kärlek, kreativitet, fred och vad för sorts person jag vill bli. Det betyder inte att de svåra minnena försvinner. Det gör de inte. Men ditt förhållande till dem förändras. Du slutar att bara överleva dem. Du börjar förstå dem. Och kanske till och med växa genom dem. Ibland frågar folk mig, är du arg över den här situationen. Och ärligt talat, ibland ja. Ibland känner jag fortfarande sorg, rädsla, utmattning. Men mer än något annat känner jag tacksamhet. Inte tacksamhet för krig, aldrig för krig. Men tacksamhet för de människor som påminner mig om hur humanitet och medmänsklighet ser ut under fruktansvärda stunder. Om någon före 2022 hade sagt till mig att jag skulle lämna mitt land, korsa halva Europa, bo i Sverige, studera i det här landet och träffa så många intressanta, underbara och kloka människor. Träffa de människor som har hjälpt oss och som under hela denna tid har hållit kontakten med oss. Människor som jag nu betraktar som min familj. Människor som bryr sig om oss. Och som till och med just nu skickar meddelanden till mig för att önska mig lycka till med varje nytt projekt jag gör. Människor som hjälper mig att förverkliga min kreativitet till något konkret. Och att inte ge upp. Och om någon hade sagt till mig att jag skulle skriva en bok, bygga upp mitt liv igen från noll, så skulle jag aldrig ha trott på dem. Men livet förändras väldigt snabbt ibland. Och en sak jag har lärt mig är att rädsla och hopp kan existera tillsammans. Man kan vara helt livrädd och ändå fortsätta röra sig framåt. Det var sant under vår resa. Och ärligt talat tror jag att det är sant för många människor här i livet. Vi fortsätter ofta framåt även när vi är osäkra. Även när vi är överväldigande. Även när vi inte fullt ut tror på oss själva än. Och ibland är det som hjälper oss att fortsätta helt enkelt att en annan människa väljer att visa medmänsklighet. En liten handling, en lugn röst, en säng att sova i, ett meddelande som frågar, hur mår du? Innan vi avslutar vill jag spela en sista låt. För många ukrainare innebär den här låten som mycket mer än bara musik. Den rymmer minnen, smärta, historia och styrka. Den här låten vann Eurovision i 2016. Och även så många år senare känns den fortfarande djupt förknippad med allt jag har talat om idag. Här är Jamala med 1944.
When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. royal mother.
4 år senare tänker jag fortfarande på det ofta. För kriget klev in i våra liv väldigt högljutt. Men människorna som hjälpte oss var oftast tysta, vanliga, lugna. Och det kanske är en av de viktigaste sakerna jag vill att folk ska komma ihåg. Inte bara från min historia, utan från livet i stort. Man vet aldrig helt vad en annan människa har överlevt. Och ibland blir den minsta lilla medmänskliga handling en del av någon annans överlevnadshistoria för alltid. Just nu håller jag också på att avsluta min bok om den här resan och allt som hände efteråt. Boken heter Tomorrow och jag planerar att ge ut den i höst. Jag kommer också att presentera den på Trollhättans stadsbibliotek i november. Och jag hoppas kunna anordna en presentation även i Falköping. Tack för att ni lyssnade på min berättelse.